staten!
Nu! Ja, nu stämmer de unga i miljöföreningen Aurora staten igen för en klimatpolitik som de menar kränker ungas mänskliga rättigheter. Förra gången tyckte Högsta domstolen att målet inte kunde prövas. Men sedan dess har nya avgöranden i internationella domstolar öppnat för en ny stämning. Så är läget annorlunda nu? Kommer Aurora lyckas tvinga regeringen till en skarpare klimatpolitik? Det här är Klotet. Jag heter Marie-Louise Kristola.
Det är nu, mitt i en brinnande klimatkris, i ett land med stort ansvar och skyldighet att agera. Och det är vi, ett gäng ungdomar som vill ha en värdig framtid. Vi är Aurora och vi stämmer staten.
Ja, i fredags tågade Aurora från Mynttorget vid riksdagen till Stockholms tingsrätt. Och Daniel Werje, Klotets reporter, du var där.
Ja, men de stod utanför tingsrätten med plakat och banderoller, och det är till tingsrätten de har lämnat in den här nya stämningsansökan. Och flera av Aurora-medlemmarna höll tal om varför de gör igen, om Auroras historia och om de här internationella domstolsavgörandena som ökat chanserna för dem. Och jag intervjuade också Ida Edling som är talesperson för Aurora och jobbar som miljöjurist.
Jag tänker att det är mäktigt. Jag tänker att det understryker hur viktigt det är att vi har de här verktygen, att svenska staten är en rättsstat, att vi ska kunna ha möjlighet att när politiker bryter mot sina egna lagar, då ska vi kunna hålla dem ansvariga för det. Det är väldigt bra att det går. Men jag tycker också att det är oerhört, oerhört deprimerande att det är vi som är unga idag som ska behöva tvinga våra politiker att ta sitt ansvar att sluta förvärra klimatkrisen.
Och vad är ni vill uppnå?
Vi vill att svenska staten ska göra sina juridiska skyldigheter att vidta tillräckliga klimatåtgärder. Och det innebär dels att göra sin rättvisa andel av de globala klimatåtgärder som krävs för att undvika klimatkollapser. Och det innebär att klimatmålen måste bli ungefär 3 gånger så ambitiösa som idag. Man måste nå netto noll innan 2030, väldigt snart.
Nu finns det ju ingen dom mot att Sverige har eller bryter mot lagen nu då, men det menar ni?
Exakt, det är vad vi menar. Och vi är också uppbackade av väldigt gedigen juridik på det här området. För det här är någonting som har gjorts i flera andra länder, flera andra europeiska länder, där människor har hållit stater ansvariga för att de bedriver en så farlig klimatpolitik att det hotar mänskliga rättigheter. Och så är det i Sverige också.
Och samtidigt så är ju Sverige ett av de länder i världen som har minskat utsläppen sedan 1990 mest. Och har bland de mest ambitiösa målen till 2030 och 2045.
Bara för att Sverige är lite mindre dåligt än alla andra katastrofala länder så innebär inte det att Sverige gör någonting bra, utan vi måste ju utgå från vad som är nödvändigt, och vetenskapen säger att det är nödvändigt att igen genomföra större samhällsförändring än någonsin tidigare i historien.
Så nu vill de alltså att domstolen än en gång ska pröva då om Sveriges klimatpolitik är otillräcklig.
Ja, men precis. Och om det då innebär att Auroras medlemmars mänskliga rättigheter kränks av den här bristande klimatpolitiken. Mm. Och ett avsnitt i stämningsansökan beskriver hur de unga drabbas av klimatförändringarna, det som är själva kränkningen.
I Sverige så kommer vi se ännu fler extremväder, så vi kommer se till exempel översvämningar och torka och skogsbränder, och det här och tillsammans med då ökade temperaturer kommer leda till alla möjliga skador på oerhört viktig samhällelig infrastruktur. Så vi ser till exempel att matförsörjning och vattenförsörjning kommer hotas. Vi kommer kanske inte kunna ha mat på bordet, vatten och dricka, men det handlar också om allvarliga hälsosituationer som kommer drabba oss.
Och på längre sikt då?
På längre sikt så är det väldigt tydligt att om vi ska kunna göra situationen bättre för barn och unga i Sverige under hela vår livstid, men då är det nu vi avgör om vi kommer kunna ha ett stabilt klimat att leva i framtiden. Det är vetenskapen tydlig med, att vi måste agera nu innan 2030 för att kunna skydda barn och ungas liv och hälsa i framtiden.
Men det kommer väl bli centralt då att ni måste visa att ni drabbas av klimatförändringen och också av Sveriges klimatpolitik?
Det är inte så centralt som man skulle kunna se det som, för att vi har nu en tydlig praxis från Europadomstolen som säger att eftersom klimatkrisen är en så pass exceptionell situation så krävs det att man har verktyg för att adressera staters otillräckliga klimatpolitik på ett kollektivt sätt. Så människor måste kunna gå ihop i föreningar och hålla stater ansvariga för att de förvärrar klimatkrisen. Så fort vi kan visa att vi är en förening som lever upp till de kraven, då ska vi kunna få det prövat i domstol om svenska statens klimatpolitik är så dålig att den kränker mänskliga rättigheter.
Ida Edling, alltså talesperson för Aurora. Välkommen Jonas Ebbesson, professor i miljörätt vid Stockholms universitet.
Tack.
Du, Aurora gör alltså ett nytt försök att få sin sak prövad i svensk domstol. Förra gången beslutade Högsta domstolen att det här målet inte ens skulle prövas i svensk domstol. Är Auroras chans att lyckas större den här gången?
Kort skulle jag säga att det är den. Den är mer underbyggd och den har också mer att bygga på eftersom Europadomstolen har prövat vissa av frågorna.
Mm. Så om domstolarna agerar annorlunda den här gången, vad händer då?
Ja, om domstolen skulle döma enligt Aurora så innebär det att den kommer att fastställa att svenska staten då har kränkt föreningens medlemmars rätt till skydd mot allvarliga klimateffekter, och att det är någonting som Europadomstolen har uttalat att staterna måste försäkra.
Mm. Och vad kan konsekvensen av det bli i slutändan då, om staterna så skulle fällas i den här ställningen? Ja,
domstolen kan inte beordra staten att göra någonting, utan den talar om att Sverige har brutit mot reglerna. Och en seriös regering ägnar sig inte åt domstolstrots, utan ett sådant uttalande bör både regering och riksdag och de politiska partierna överlag ta till sig och då genomföra åtgärder som ser till att man uppfyller de här kraven. Det är ju ett anständighetskrav både utifrån domstolens perspektiv men också visa att man tar klimatpolitiken på allvar. Det är ju den egna lagstiftningen och de egna avtalen som man har ingått som man då skulle bryta mot.
Och det här med rättvisa aspekten som Ida Edling pratar om, vad betyder det, Daniel?
Ja, men i Parisavtalet så finns det en tydlig rättvise paragraf som handlar om hur mycket stater har släppt ut historiskt, hur mycket man har släppt ut hittills, och också att rika länder som har bättre ekonomi och ligger mer tekniskt framme har ett ansvar att gå före också i omställningen och utsläppsminskningar och också hjälpa andra länder med omställningen.
Ja, frågan är bara vad det innebär i en konkret process som Aurora, så är det inte helt självklart vad det skulle innebära för svenskt vidkommande. Den svenska regeringen är nog överens med Aurora om att den ska göra mer än många andra länder, och den tycker säkert att den har gjort det. Aurora presenterar en beräkningsmodell för detta som den har tagit fram och som inte har i alla detaljer ett tydligt stöd i juridiken, utan det är som ett exempel på det här. Där är jag inte övertygad om att domstolen kommer att köpa den i alla avseenden. Det hindrar i och för sig inte att domstolen kan gå på Auroras linje att fastställa att Sverige har brutit mot Europakonventionen.
Ja, det är mycket juridiska termer här, så det är väldigt bra att du är med och hjälper oss att reda ut det. Daniel, du har ju följt det här fallet, Aurora-fallet, hela tiden egentligen. När började den här historien egentligen?
Alltså rent formellt började 2022 då Aurora skrev ett första brev till regeringen där de krävde tillräckliga klimatåtgärder för att klara Sveriges del av Parisavtalets 1,5 grader. Och det gjorde de med tanken att svaret skulle kunna visa att det fanns en tvist mellan dem och regeringen så att de skulle kunna driva det till domstol. Och efter svar först från den dåvarande klimat- och miljöministern Annika Strandhäll och svaret på det andra brevet från den nuvarande klimat- och miljöministern Romina Pourmokhtari som de inte blev nöjda med då, så stämde över 300 barn och unga staten i november 2022.
Vi samlades på Mynttorget i november 2022 och vi var i en så här stressig, härlig, intensiv situation. Det var mycket intervjuer, vi pratade väldigt mycket om klimaträttvisa i media den dagen, och sen kom vi till Mynttorget och jag hade förväntat mig att vi skulle vara kanske några hundra personer, men vi var väldigt många fler, och det var en väldigt mäktig känsla att kunna gå och skrika på gatorna: vad ska vi göra? Stämma staten. Vad vill vi ha? Klimaträttvisa.
Men det regeringen gjorde, det var att de ifrågasatte om Aurora-målet ens gick att pröva i svensk domstol. Och den juridisk-tekniska frågan hissades direkt till Högsta domstolen för snart ett år sedan, som bedömde att det inte kan prövas. Samtidigt öppnade HD för att en liknande klimatprocess kan prövas om de drev rättsprocessen som förening och inte som en grupptalan. Och där hänvisade HD till den här domen i Europadomstolen för mänskliga rättigheter där över 2000 äldre kvinnor i Schweiz som just förening hade stämt staten och vunnit. En dom som kom under Aurora-processens gång.
Från ett perspektiv så var det oerhört frustrerande eftersom det är så bråttom i klimatkrisen. Vi har så få år på oss att genomföra så stora samhällsförändringar. Och ur ett annat perspektiv så är det klart att det är väldigt viktigt i en rättsstat att vi måste göra allting på rätt sätt. Men nu har det blivit klarlagt från Högsta domstolen att det ska gå att driva en sån här systemisk klimatprocess mot svenska staten i svenska domstolar. Så jag skulle säga att vår möjlighet att både få det här målet prövat och att vinna det är större.
Håller du med här, Jonas Ebbesson? Är möjligheten att vinna nu större än någonsin?
Ja, men det har ju hänt mycket sen de lämnade in den föreställningsansökan. Inte minst att Europadomstolen har meddelat den domen som nämndes i inslaget här. Det som kallas klimasenorin mot Schweiz. Och det är centralt här. Det var också det avgörandet som fick Högsta domstolen att ändå medge att det måste vara möjligt att hålla staten ansvarig.
Okay.
Så det är en viktig sak att komma ihåg. Att Högsta domstolen hade inte kommit fram till det här avgörandet om inte Europadomstolen hade meddelat den här domen. För den är helt liksom återspeglad i Högsta domstolens yttrande. Sen ska man komma ihåg också när man pratar om den här skyndsamma handläggningen att domstolarnas roll är att göra en gedigen och noggrann undersökning. Parallellt med klimasenorinen så var det ett annat uppmärksammat mål, Duarte Agostinho mot Portugal och 32 andra länder. Där de försökte kringgå vissa förfaranden där man ska tömma ut de nationella domstolarna först.
Och där var det det här målet med ungdomarna, de portugisiska barnen som
just
stämde
det.
I stort sett hela Europa.
Ja, och de argumenterar också att det är så bråttom så att vi har inte tid att gå igenom de nationella instanserna innan vi skickar det till Strasbourg. Mm. Och där menar jag att Europadomstolen gjorde helt rätt. Vi måste ha en saklig prövning. Domstolen kan inte gena. Den ska naturligtvis inte dra ut på det. Men processen måste ha sin gång, annars så blir inte avgörandet legitimt.
Mm. Så man måste ha prövat i alla juridiska instanser i Sverige först och fått ett nej i Högsta domstolen och då kan man eventuellt gå vidare till
Europadomstolen. Högsta domstolen eller Högsta förvaltningsdomstolen, vilken typ av mål man nu pratar om.
Men du, Aurora säger ju att regeringens klimatpolitik är otillräcklig, men det där är väl också omtvistat, för jag menar regeringen menar ju att den är tillräcklig, så kan en domstol slå fast det?
Ja, det Europadomstolen gjorde, det var att den utifrån artiklarna 2 och 8 i konventionen, den ena om rätten till liv och den andra om rätten till respekt för privat- och familjeliv, där den tidigare har utformat under 30 år en tydlig praxis på miljöområdet. Där sa den att på klimatområdet så kräver den då att staterna har ett tydligt regelverk på plats mot en utfasning inom de kommande 3 decennierna. Hur regelverket ser ut, det får medlemsstaterna eller parterna själva avgöra. Domstolen är noga att inte gå in i politiken, men det måste vara ett tydligt utfasning. Och det baserade den på också internationell klimatjuridik, Parisavtalet, forskningsrön och andra rättsliga processer. Och det är den frågan som jag tror kan bli intressant för Sverige. Aurora har flera argument här. De vill dels ha då fastställt att det strider mot Europakommissionen. De har dessutom en egen beräkning av vad som skulle utgöra Sveriges rättvisa del. Den tror jag att de kommer att få svårare att få domstolen att köpa rakt av. Plus att de vill att domstolen ska fastställa att deras medlemmar har kränkts. Det är jag inte heller övertygad om att domstolen kommer att lyckas med. Men grundtanken att det kan vara en kränkning av rättigheterna utifrån artikel 2 och 8 i Sverige är inte långsökt. Vi har ett regelverk, det har nu inte skärpts på senaste tiden så mycket, men vi har ett på plats. Men vi ser också att regeringen under de senaste åren har infört en politik som går i fel riktning. Våra utsläpp ökar och Europadomstolen är tydlig med att det räcker inte att du har ett snyggt regelverk på pappret. Det måste följas upp, det måste kontinuerligt granskas och det måste naturligtvis också återspeglas i praktiken. Och där är inte Sverige just nu.
Okej, okay. Men så du som jurist kan se att vissa delar i Auroras mål här, hur de lägger upp det, där kanske de inte kommer att nå framgång, men åtminstone en viktig, så skulle de kunna lyckas bättre nu då?
Man ska också komma ihåg, det är svårt egentligen att sitta och spekulera allt för långt innan vi har sett statens inställning och argument. Men i den grundläggande idén där man då tillämpar Europadomstolens kriterier när den prövade Schweiz på Sverige, så finns det många paralleller att göra, tycker jag.
Så om fallet tas upp den här gången då ska domstolen alltså ta ställning till vad Sverige måste göra för att leva upp till vår egen klimatlag och till EU-krav och andra internationella överenskommelser som Parisavtalet. Är det så man ska säga?
Just det.
Ja, Aurora tar nu alltså spjärn mot två nya, mycket uppmärksammade avgöranden då. Ett i Europadomstolen för mänskliga rättigheter och ett i den internationella domstolen i Haag, ICJ.
En grupp på drygt 2000 äldre schweiziska kvinnor har stämt den schweiziska staten inför Europadomstolen för mänskliga rättigheter för bristande klimatpolitik.
Und wir wissen, wir haben eigentlich schon die besten Karten, weil wir können eben beweisen.
Rosmarie Wydler-Welti är en av ledarna för de så kallade klimaseniorinen i Schweiz. Hon säger att hennes grupp har de starkaste korten i rättsfallet mot staten Schweiz. Vi kan bevisa att det är framförallt de äldre kvinnor som drabbas av värmeböljorna och de stigande temperaturerna.
Daniel, förklara lite mer för oss vad det här handlar om.
Ja, men om vi börjar med den här domen då i Europadomstolen för mänskliga rättigheter, så var det alltså över 2000 äldre kvinnor i Schweiz som i föreningen Klima Seniorinnen stämde staten för att deras hälsa och liv hotas av värmeböljor som blir värre med klimatförändringen och för att deras mänskliga rättigheter kränkts då för att staten inte gör tillräckligt för att begränsa klimatförändringen. Och efter att de schweiziska domstolarna hade avvisat deras mål så tog de det till Europadomstolen för mänskliga rättigheter och vann. Och det var den första gången som en internationell domstol fällde en stat för otillräckliga klimatåtgärder.
Och det här var alltså 2 år sedan. Vad kom domstolen fram till?
Att schweiziska staten måste skydda klimaseniorinnen från klimatförändringens allvarliga hälsoeffekter och att landet inte agerat tillräckligt och inte levt upp till sina klimatmål och inte heller har en tillräcklig klimatpolitik som är i linje för att begränsa uppvärmningen till 1,5 grader. Och den här domen handlar alltså om Europakonventionen om mänskliga rättigheter, samma som Aurora stöder sig på, så därför är den viktig för Aurora-målet.
Jonas Ebbesson, vad skulle du säga då? Vilken betydelse skulle det här målet få för svenskarna som driver Aurora-målet?
Om de är framgångsrika så har det den betydelsen som vi har sett i andra länder också, att de ligger på och säkerställer att svenska staten gör det den ska. Det är inte så att domstolen hittar på någonting eller formar politik, utan den prövar har svenska staten gjort det staten ska göra enligt svensk lag, alltså klimatlagen, regeringsformen, alltså grundlagen, EUs regler kanske, eller internationella avtal som Parisavtalet eller FNs ramkonvention. Och det regelverk som svenska staten genom riksdagen har antingen antagit eller godkänt.
Mm. Och sen då i juli förra året så kom den här uppmärksammade händelsen i internationella domstolen i Haag, världens högsta domstol. Där var det inte en grupp äldre kvinnor utan det var unga studenter då som bor på olika Stilla havsöar som drev det målet, Daniel.
Ja, men så var det. Och Ida Edling som är talesperson för Aurora-målet har varit i kontakt med de här studenterna från bland annat önationen Vanuatu, länder som hotas av den ökade havsnivån på grund av klimatförändringen.
Det är en oerhört inspirerande historia, för det började med i ett klassrum. Juriststudenter på Stilla havsöarna samlades och frågade sig själva vilka juridiska verktyg finns där ute för att få makthavare att ta sitt ansvar att sluta förvärra klimatkrisen. Och sen när de har berättat det för mig så de gjorde en lista över olika juridiska verktyg. Och i ambitionsgrad så högst upp stod det svåraste med störst potential att lyckas. Och det var då att be internationella domstolen om ett rådgivande yttrande. Och sen efter att de hade gjort den här listan på workshopen så bara såg de till att det hände. Det är oerhört inspirerande. Så de gick till sina regeringar, de hjälpte, eller till de här Stilla havsnationerna då, lyckades sen driva igenom i FNs generalförsamling att FNs generalförsamling enhälligt bad internationella domstolen att ge ett rådgivande yttrande. Och sen lyckades de då, internationella domstolen gav också enhälligt ett rådgivande yttrande där de fastslog att stater har de här bindande juridiska skyldigheterna att vidta tillräckliga klimatåtgärder.
Och vad var viktigast ur er synpunkt då med det beslutet?
En av de absolut viktigaste sakerna med internationella domstolens yttrande var att de fastslog att alla länder måste hjälpas åt för att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grad. Så alla måste göra sitt adekvata bidrag. Och när man bedömer om ett bidrag är adekvat eller inte, ja, men då måste man ta hänsyn till staters resurser och till staters historiska och nuvarande utsläpp. Så rika stater med höga utsläpp måste göra mer. Och det är väldigt viktigt för oss då som stämmer en rik stat med höga utsläpp.
Ja, de här juriststudenterna på Stilla Havsöarna, de lyckades alltså med vad de kallade det svåraste med högst potential att lyckas. Det vill säga att få den internationella domstolen ICJ att ge ett rådgivande yttrande om att alla länder måste hjälpas åt för att begränsa uppvärmningen till 1,5 grader. Som jurist Jonas Ebbesson, och du har jobbat med miljörätt i många år, hur stort, hur viktigt var det här som de här unga juristerna lyckades med?
Det var en imponerande process. De var ju här i Sverige i höstas när de fick Right Livelihood-priset och måste jag säga välförtjänt detta att studenterna i Stillahavsområdet lyckades övertyga sin egen regering och sedan tillsammans med de andra små nationerna i Stillahavet som ju är särskilt utsatta. Mm. De här länderna riskerar att försvinna om klimatförändringarna blir så dramatiska som vi befarar. Och sen lyckas man då övertyga regeringen att, och FNs generalförsamling att begära det här yttrandet. Och det är ju inte en dom, Nej. Men man ska inte låta sig vilseledas av att det heter att det är ett rådgivande yttrande. Det här är ett system som man använder där du inte har en tvist. Bara det att yttrandet är rådgivande innebär inte att det är bristande substans. Den går igenom, och jag tror många av oss som håller på med de här frågorna var inte förvånade över innehållet. Jag hade uttalat liknande tankar tidigare, men vi visste ju inte om domstolen skulle ha sådan integritet och vara så tydlig. Men ett viktigt tydliggörande, inte minst med tanke på hur USA går in och ut under Trumps ledning, är att
går in och ut ur Parisavtalet.
Ja, precis. Mm. Är att staterna har ett klimatansvar även om de lämnar Parisavtalet, baserat på internationell sedvanerätt, på förpliktelse att inte skada andra länder utifrån internationella regler om mänskliga rättigheter, inte bara i Europakonventionen. Så det är ett väldigt välskrivet och tydligt yttrande som i hela den här processen, det är inte så att klimatomställningen kommer att ske bara i domstol, men det är en viktig del i hela klimatomställningen att domstolar gör detta. Och den är väldigt tydlig på vad staterna måste göra.
Så det här är tungt, alltså ett tungt yttrande. Och hur kan det hjälpa grupper som Aurora då, och andra som vill dra sina regeringar inför rätta?
Det är olika beroende på vilken stat det handlar om och var man befinner sig. Och i Auroras del så är ju det här med i deras stämningsansökan. Jag menar fortfarande att Europadomstolens dom på ett sätt är viktigare. Den talar så tydligt om vad Schweiz skulle ha gjort, och det kan man applicera på Sverige. Men det här är också stöd för den här tanken att man ska kunna hålla stater till svars. Och den talar om väldigt tydligt att internationella regler binder staterna. Och det finns en viktig sak till för Sverige och som också Schweiz då försökte använda, och Nederländerna i urgendamålet. De här småländerna säger ibland att ja, men det spelar ingen roll vad vi gör. Schweiz kan inte rädda klimatförändringarna själv. Om de skulle upphöra med sina utsläpp dagen efter så skulle klimatförändringarna vara väldigt stora. Och det här köper inte domstolarna. Inte i Strasbourg, det gjorde inte i Nederländerna heller. Och så, man kan inte skylla från sig på andra stater. Det är säkert ett hundratal länder runt om i världen vars enskilda bidrag är mindre än 1%. Om alla dessa länder skulle komma undan med att säga att det är inte vi som är skyld, då kommer det inte att funka. Och det är väldigt bra att domstolen var tydlig med det, och det gäller även i förhållande till Sverige.
Mm. Men hur ska man förstå det här? Det är inte bindande, det är inte... Alltså,
vilket menar du? Alltså, avtalen är ju bindande. Ja. Sveriges åtagande i ett Parisavtal som i sig är väldigt allmänt hållet, bortsett från att det har ett skarpt målstadgande. EUs regler är bindande, den svenska regeringsformen är bindande, klimatlagen är bindande, Europakonventionen är bindande. Sen är inte alla de här reglerna glasklara. Klimatlagen har vissa tydliga saker. Den tyska, franska klimatlagen har tydliga siffror för det här. Europakonventionen är lite mer allmänt hållet, men det är bindande regler.
Jonas Ebbesson, professor i miljörätt Stockholms universitet. Du har ju varit med flera gånger här i Klotet genom åren och pratat om det här med när klimatengagerade på olika sätt försöker ta juridiken till hjälp för att få sina politiker att leva upp till olika lagar och överenskommelser som de har skrivit under. Och här i Europa kan man väl säga att allt började en dag i Nederländerna.
Studiet i P1 är detta. Vi fortsätter till Holland. Det ska handla om en ovanlig rättsprocess som gäller klimathotet. Organisationen Urgenda har samlat omkring 900 personer och stämt den holländska staten. De kräver bland annat att utsläppen av koldioxid ska minska snabbare än vad som nu är planerat.
2019 kom den första klimatdomen då miljöorganisationen Urgenda vann ett historiskt mål mot den nederländska staten efter många års processande. Målet överklagades nämligen i flera instanser av staten, men till slut vann Urgenda sitt fall i Nederländernas högsta domstol.
It's an enormous good decision. We won on every single point, and they clearly said that climate change is a very urgent problem with enormous risks. So the state should do at least the minimum.
Staten var skyldig att undvika farliga klimatförändringar och minska utsläppen snabbt och radikalt för att leva upp till landets klimatmål. I det här fallet handlade det om minst 25% minskningar till 2020 jämfört med 1990. De hade bara ett år på sig då. Det här Urgenda-målet, Jonas Ebbesson, vilken betydelse har det haft?
Det fick en stor betydelse, framförallt i Europa men även runt om i världen. Det är ju så att länderna och regionerna, miljöorganisationerna, de bevakar vad som händer över hela världen. Men det fick ju stor betydelse i Europa eftersom det handlade om ett europeiskt land med likartade system, ganska likartat det svenska faktiskt, och att det då kunde bli aktuellt för andra europeiska länder. Jag tror det var första gången som man verkligen såg att det här är ett skarpt läge. Parallellt pågick ett liknande fall i Belgien och sen har det då spritt sig. Och miljöorganisationerna, de inspireras ju av varandra. Och man kan säga att Aurora är en avknoppning av det här också, eller en inspiration av det som skedde där. Mm. Men det har ju även, vi har sett i Sydamerika, i Asien, i Afrika, klimatprocessen.
Mm. Så att det här fallet, Urgenda-fallet, har fått många efterföljare. Hur många klimaträttsfall finns det nu, Daniel? Du har tittat på det, va?
Ja, det finns ju en databas som heter climatecasechart.com som är sammanställd av Columbia universitetet i New York. Och där finns över 3000 rättsfall som handlar om klimatet på olika sätt, där till exempel stater och företag stämts.
3000, är det mycket, Jonas?
Det är det ju. Man kan åtminstone prata om en trend eller att man kan se vissa skeenden. Man ska komma ihåg att de här processerna ser väldigt olika ut. De har gemensamt att de handlar om klimat. Så det kan vara organisationer som har stämt företag eller staten. Det kan vara staten som har agerat mot företag. Det kan vara företag som har agerat för att de tycker att de har för hårda krav. Så det finns ett brett spektrum av processer. Men det här är inte allt. Jag var med på en konferens i höstas med kollegor från Kina som berättade att det har skett hundratals processer i Kina som på något sätt rör klimatet. De finns inte med alla i den här databasen. Så att det finns nog mer. Men siffrorna är tydliga nog och de här analyseras väldigt bra både på Columbia universitetet och London School of Economics som jobbar tillsammans med det här centret i Columbia. Och för att visa på hur de här tendenserna utvecklas.
Okej, så hur kraftfull rörelse skulle du säga att det här är?
Jag tycker det är en rörelse, eller det är ett skeende som visar att klimatjuridiken också i ett internationellt sammanhang utvecklas och tillämpas inte bara på de årliga Conference of the Parties, alltså partskonferenserna som senast var i Belém.
FNs klimatmöten.
Precis, där regeringarna träffas och ibland sitter de och slipar på två ord i en resolution till sista dagen och det finns en frustration att det här tar för lång tid. Och så har då medborgare och organisationer runt om i världen, kan man säga, tagit ner internationell rätt och tillämpar den underifrån. De åberopar och använder de här COP-besluten, Parisavtalet, i sin argumentation i nationella domstolar. Och det är en väldigt spännande dynamik. Sen är det ju viktigt om man nu ställer sig bakom rättsstatsidén och också för all del är det viktigt för att klimatomställningen ska bli verklig att länderna lever upp till det de åtar sig. Och det är det som de här organisationerna bevakar.
Och hur ser det ut där egentligen då? Leder de här rättsfallen till utsläppsminskningar och skarpare klimatpolitik, undrar man ju. Vad har hänt i Nederländerna till exempel efter att Urgenda vann mot staten 2019, Daniel?
Ja, men Nederländerna klarade kravet från högsta domstolen som var då att minska utsläppen med minst 25% till 2020 jämfört med 1990, bland annat genom att stänga kolkraftverk.
Mm. Och hur gick det efter 2020?
Utsläppen har fortsatt att minska men långt ifrån den takt som behövs för att klara klimatmålen och EUs krav. Och utsläppsminskningen har dessutom börjat stanna av för att kolkraftverk används mer igen.
Okej, men nu har det kommit en ny dom i ett annat klimatmål i Nederländerna, Daniel.
Ja, där har Greenpeace tillsammans med 8 nederländska medborgare på den karibiska ön Bonaire stämt staten för att den gjort för lite för att både minska utsläppen och med klimatanpassning för att skydda medborgare på ön, som alltså är en nederländsk kommun. Och de argumenterar för att öborna utsätts för värmestress, havsnivåhöjningen, vattenbrist, att ekosystemet försämras och olika hälsoproblem relaterade till klimatförändringen.
Och här lutar de sig mot Urgenda-domen, den här första klimatdomen i Nederländerna.
Ja, precis. Och i slutet av januari så kom tingsrätten i Haag fram till att Nederländerna inte har gjort tillräckliga åtgärder, varken för att minska utsläppen eller med klimatanpassning. Och domstolen kräver nu att Nederländerna inom 18 månader inför bindande mål för minskningen av växthusgasutsläppen och att det senast 2030 finns en klimatanpassningsplan på plats för ön Bonaire som ska skyddas mot klimatförändringens effekter.
Okej, så skulle det här då kunna leda till nya krav från en domstol på nederländska staten?
Ja, men det kan det göra, men samtidigt så var det här alltså i lägsta instans, tingsrätten, och det kan ju överklagas.
Mm. Ett annat land där miljöaktivister lyckats få regeringen att skärpa klimatpolitiken genom att gå till domstol är Tyskland. Och vi har med oss Sveriges Radios Tysklands korrespondent Katarina von Arnt. Hej!
Hej!
Du Katarina, det här fallet, Neubauer-domen, vad handlade det om?
Ja, det var klimataktivister med förgrundsgestalten för Fridays for Future här i Tyskland, Luisa Neubauer, med henne i spetsen, som stämde den tyska staten för den dåvarande klimatlagen för att den inte följde den tyska grundlagen, det var det man drev. För den säger nämligen att staten har ett ansvar att skydda de naturliga livsgrundvalarna också inför kommande generationer. Så att det där målet vann klimataktivisterna. Och författningsdomstolen menade då att den här klimatlagen bröt mot grundlagen bland annat i det här avseendet.
Och den fick också väldigt tydliga effekter, va? Man skrev om vissa utsläppsmål och så.
Ja, den fick direkt effekt. Efter det så skärpte Tyskland sin klimatlagstiftning och satte upp mycket ambitiösare mål för sina utsläppsminskningar fram till 2030 och även framåt. Bland annat så bestämde man sig då för att minska utsläppen med 65% till 2030 istället för 55% som ju EU har som mål. Och att man skulle vara helt klimatneutral till 2045. Och det är också föremålet som EU har som är på till 2050.
Mm. Men det här är ju också några år sedan nu då. Hur har det gått med utsläppen sedan dess?
Det liknar lite det i Nederländerna som Daniel berättade. Första åren så gick utsläppen ner, allra mest under 2023. Då sjönk de med 10% jämfört med året innan. Och den största anledningen till det var att man började lägga ner kolkraften i Tyskland då och började satsa på förnybart istället. Man har faktiskt byggt ut sol och vind väldigt kraftigt. Så att idag så ersätter det all kärnkraft också och en del av den nedlagda kolkraften. Och solen står för 18% av elmixen i Tyskland och har faktiskt gått om naturgas och kol. Och så har utsläppen fortsatt att minska, men inte lika kraftigt som de här första åren efter den här domen.
Så först gick det fort och sen saktade det ner lite. Och hur går det nu då?
Ja, det går väldigt mycket långsammare nu. Under förra året så minskade utsläppen med bara 1,5% jämfört med året innan. Och med den takten så ser det ju inte ut som Tyskland klarar sina högt uppställda mål. Och Tyskland har ett jättestort problem med att få ner utsläppen i sina byggnader och från transporterna. Där ökade utsläppen till och med under 2025 eftersom man fortfarande använder mycket gas i sin uppvärmning av byggnader och kör mycket bil som då inte är på el då, så i den utsträckningen som man hade tänkt att man skulle göra. Och avvecklingen av kol går ju inte heller så snabbt som man hade tänkt. Och det där hänger ihop med, i Tyskland i alla fall, hänger det ihop med kriget i Ukraina. Eftersom man hade ju tänkt att man skulle ersätta kolet, en del av det skulle man ersätta med gas från Ryssland, billig gas från Ryssland. Men nu så kan man inte köpa gas därifrån, utan då köper man det istället från USA och Norge. Och då blir det jättedyrt med gas och då fortsätter man att använda kol istället. Och därför så går avvecklingen mycket långsammare av kolet än vad man hade tänkt.
Men du Katarina, nyligen kom ju ett beslut i ett nytt klimatfall även i Tyskland, men nu en helt annan miljöorganisation. Vad handlar det där om?
Ja, det var en miljöorganisation som heter Deutsche Umwelthilfe som för 2 år sedan krävde att regeringen måste skärpa sina klimatskyddsplaner. Och nu i januari så konstaterade den högsta förvaltningsdomstolen i Tyskland att klimatprogrammet 2023
inte uppfyller kraven i klimatskyddslagen. Domarna pekar på att det finns ett gap på minst 200 miljoner ton koldioxid för att man ska klara de här utsläppen till 2030. Och man har heller inte tydligt visat hur det ska gå till i de olika sektorerna, hur man ska få ner utsläppen. Och det måste nu regeringen ändra på, för den här domen är slutgiltig. Och regeringen har också sagt att man kommer att ersätta den här planen som nu är nedlagd för 2023 och skaffa en ny plan istället. Och den beräknas man lägga fram i slutet av mars redan.
Så det är därför vi fortsätter att följa. Tack Katarina von Arndt, vår Sveriges Radios Tysklands korrespondent. Ja, Jonas Ebbesson, både framgångar och bakslag men även nya tag nu då i Tyskland.
Ja, den här domen är ju ännu ett exempel på hur miljöorganisationer och andra organisationer framgångsrikt kan slå fast att regeringarna inte lever upp till sina krav. Nu finns det ju i många länder inte speciellt starka sanktioner mot regeringen eller mot riksdagen. I vissa länder kan man tänka sig någon form av rättsprocess. Du har ju i USA den här impeachment mot en president till exempel. Men varje seriös regering i en demokrati och rättsstat måste naturligtvis ta en dom på allvar. Alltså, vi vill inte se en regering som börjar ägna sig åt domstolstrots. Och då är det här igen ett viktigt ställningstagande. Och det är ju som vi hörde i inslagen inte så att det automatiskt går i rätt riktning. Och jag tror att i några fall, till exempel när det gällde Nederländerna, så hade man nog inom citationstecken lite hjälp av pandemin där faktiskt ekonomin hade gått ner. Men när man pratar om effekterna så ska man inte bara titta på vad man ser att de har gjort, utan vad hade skett om du inte hade haft den här processen? Nu skärper sig Tyskland, det hade säkert gått ännu värre om man inte hade haft den domen. Samma sak med Nederländerna, att de har några som bevakar dem, och det måste Schweiz, Nederländerna, Tyskland och för all del Sverige också har i åtanke.
Nu nämnde du Schweiz. Och Daniel, hur har det gått egentligen i Schweiz efter domen i Europadomstolen för mänskliga rättigheter som de 2000 kvinnorna i Klimaseniorinnen vann? Har det lett till skärpt klimatpolitik där?
Nej, det har inte det, och där har regeringen och parlamentet till och med tagit avstånd från domen och beslutet att de inte ska följa den och menar att landet har tillräckliga klimatåtgärder. Och för Aurora-målet är den här domen alltså väldigt viktig, och Ida Edling säger så här om Schweiz agerande.
Det är såklart att det är ett väldigt stort problem. Det är ett stort problem både ur ett rättsstatligt perspektiv att Schweiz försöker undkomma sina egna skyldigheter. Men det är såklart också ett jättestort problem ur ett vetenskapligt klimatkrisperspektiv. Därför att de rika stater med höga utsläpp fortsätter att försöka undslippa sitt ansvar. Ja, men då kommer vi se en situation där klimatkrisen eskalerar ännu värre och kanske till och med når klimatkollapser.
Det här att länderna inte följer sina domar, du talar om domstolstrots också Jonas Ebbesson. Hur kan de göra så här? Alltså hur resonerar de?
Vi har sett exempel i Europadomstolen för på hur stater inte efterlever domarna. Det kan vara av olika grad och varierande grad av allvar i detta. Ryssland har under den tiden varit med flera gånger blivit fällda och inte efterlevt detta. Det som är flagrant här, det är dels på ett sådant centralt område att en demokratisk stat som samtidigt vill vara respekterad och trovärdig i de här frågorna och som i andra sammanhang gärna driver på andra stater uttalar sig på det sättet. Så att det tycker jag är genant och flagrant för Schweiz. Det förtar inte värdet av Europadomstolens dom som ju har erkänts också av andra stater och som ligger till grund för rättsprocesser men också förhandlingsprogram och som påverkar hur hela diskussionen förs. Och de här domarna har också en indirekt effekt på partsmötena på de globala klimatmötena till exempel. Och i andra diplomatiska sammanhang.
Nu har du varit inne på det, men man kan ju undra om alla de här 3000 rättsfallen egentligen spelar någon roll då?
Ja, jag menar att de har en enorm roll. Nu igen, de här 3000, de går ju åt alla möjliga håll och handlar om allting. Och jag påstår inte att alla domar eller alla stämningsmål är speciellt bra. Men utan klimatprocesserna som är viktig pusselbit så kommer det bli ännu svårare att genomföra den klimatomställning som vi måste klara av.
För det finns ju kritiker också som menar att domstolarna, de ska inte besluta om klimatpolitik. Det är ju de valda regeringarna som ska göra det. Vi kan höra vad Auroras Ida Edling säger till exempel om det.
Det är ju inte domstolar som bestämmer det, utan det är ju länderna själva som har kommit överens om vilka juridiska skyldigheter som ska finnas, vilken internationell klimaträtt som ska finnas, och det är också länderna själva som har stiftat sina egna lagar. Och det är oerhört viktigt i en rättsstat. Det står i första paragrafen i svenska grundlagen att politiker följer lagen. De måste utöva all makt under lagarna. Så det vi gör här är inte att be en domstol göra klimatpolitiken, utan det är att fastställa om svenska staten har brutit mot lagen lagen eller inte. Alltså om de har en så farlig klimatpolitik att det kränker mänskliga rättigheter. Och att utreda om någon har brutit mot lagen eller inte, det är precis vad domstolar ska göra.
Mm. Vad säger du, Jonas Ebbesson, om den här kritiken att domstolarna ska inte besluta om klimatpolitik?
Det är på det sättet som vi nu hör det här. Domstolarna har inte den rollen och domstolarna är medvetna om detta. Både i Europadomstolen och i den nederländska domstolen i agendamålet så reflekterar domarna själva eller i själva domen om just detta. Och Europadomstolen har under decennier pratat om något som på engelska kallas som margin of appreciation, det vill säga att staterna har ett självbestämmande. Den vet att den ska inte gå in på politikens område. Sen finns det frågor där man måste liksom bevaka detta och vi i Sverige har ju svårt att tänka oss att en federal domstol ska avgöra om abort är tillåtet eller inte. Vi tycker det är bättre att man lagstiftar om det. Men domstolarna, de tillämpar lagen och den lagstiftningen, de internationella rättsakterna, har beslutats av politiker. Och det är en viktig sak och det här kan domarna, och det sitter liksom i yrkesrollen.
Mm. Nu är det ju OS, vinter-OS pågår för fullt i Italien och ett högaktuellt fall finns faktiskt just i Italien, nämligen Italiens första klimatprocess. Det handlar om en miljöorganisation som stämmer det italienska oljebolaget Eni, som är delägt av italienska staten och också en av huvudsponsorerna till OS. Och de menar då att bolaget inte lever upp till Parisavtalets 1,5-graders mål som ju Italien har skrivit under. Det är lite bekant kanske, oljebolag som sponsrar OS.
Ja, hela den delen om gröntvätt eller klimattvätt är ju någonting som luktar. Men det här är inte första målet där vi ser att ett företag stäms. Vi har ett uppmärksammat fall som fortfarande pågår i Nederländerna. Parallellt med Urgenda-målet så har ett process mot Shell drivits där det handlar om hela Shell-koncernen i 160 länder med 1100 dotterbolag. Det är inte avgjort ännu och vi vet inte hur det kommer att gå. Men
det finns ett till sånt fall, franska Total, som faktiskt också stämdes och förlorade.
Ja. Så att det här, den tanken är inte långsökt. Sen kommer man även här få se vad är det för rättsliga krav man kan ställa och hur grundar man dessa krav. Och det vet jag inte om det italienska, men processen i sig är inte så förvånande. Jag vet inte heller om de kanske har drivit den här processen just med anledning av att de är sponsorer. Organisationerna vet ju att använda domstolar som arena. Men man får inte förringa processerna bara därför, för i många fall har de ju haft framgång.
Men här finns ju också en följdhistoria, nämligen att det här oljebolaget Eni tycks ha reagerat genom att dra både journalister och klimataktivister inför rätta för förtal.
Det kan finnas exempel där sånt kan vara förfogat, men just den här attityden att mäktiga ledare eller företag använder domstolsprocesser, det ser vi och det läser vi om varenda dag när vi läser om Trump, hur han stämmer den ena organisationen eller tebolaget mot det andra. Och det här är ett fenomen som kallas för SLAP, alltså Strategic Lawsuits Against Public Participation, som har utvecklats i Nordamerika men vi har även sett i Europa och som man har försökt strama åt. EU har till och med ett direktiv om detta, att förhindra att journalister eller engagerade medborgare, aktivister, tystas genom att ekonomiskt eller på andra sätt starka aktörer hotar dem. Även om du vet att jag har inte gjort något fel, om du får ett stämningskrav på det på 20 miljoner så kommer du bli lite passiv och lite rädd. Du kommer att ta massa tid för dig att hantera detta även om du i slutändan kanske kommer ut väl. Och det här vet de här företagen. Så att det är ett fult trick. Jag kan inte detaljerna här men det känns igen och det är någonting som man bevakar runt om i världen.
Mm. Även här i Sverige pågår ju ett annat rättsfall, Daniel Werje, som har fått betydligt mindre uppmärksamhet än Aurora men som också testar klimatlagstiftningen.
Ja, men det handlar om motorvägen Tvärförbindelse Södertörn och där vill Naturskyddsföreningen att motorvägsbygget ska prövas i domstol. Och Naturskyddsföreningen anser kortfattat att vägprojektet leder till ökade utsläpp och att den bryter mot klimatlagstiftningen och inte bör tillåtas. Och det här ser de också som ett test av klimatlagarna utifrån ett enskilt infrastrukturprojekt.
Mm. Så ännu ett nytt försök i Sverige alltså att gå den juridiska vägen för att snabba på klimat- och miljöarbete. Jonas Ebbesson, för att avsluta här, vad tror du att den här rörelsen som ju vuxit det senaste decenniet får man väl säga, att vi också kommer att få se att den börjar ge resultat så att luften blir renare och utsläppen minskar?
Jag vill egentligen inte kalla det för en rörelse. Jag tycker att det här är snarare en reaktion på vad man ser för långsam klimatomställning. Det bygger på ett engagemang, och är det någonting som både de internationella avtalen, alltså FNs ramkonvention, Parisavtalet och andra regelverk pratar om, så är det vikten av att medborgare engagerar sig. Och det är otroligt värdefullt. Och den här reaktionen kommer då i ljuset av att man tycker dels att åtgärderna och besluten är för långsamma baserat på klimatvetenskapen. Det är ju inte så att det här är någonting som någon hittar på. Det här är den starkaste forskningen vi har som FNs klimatpanel tar fram. Och att allmänheten engagerar sig är någonting som regeringen ska vara glada för. Även om det kan svida och vara jobbigt och betungande. Så att staterna här, de som vill vara seriösa aktörer inåt sina egna medborgare och utåt i världen, måste ta de här domsluten på allvar.
Tack Jonas Ebbesson, professor i miljörätt, Stockholms universitet.
Tack.
Och vi har kontaktat regeringen för en kommentar om Auroras stämning, men de har inte återkommit. Vi som har gjort klotet idag är reporter Daniel Värje, tekniker Nils Lundin, producent Peter Nordmark och jag heter Marie-Louise Kristola.